Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Kvinnor som slår följe med vargarna med undertiteln Att få kontakt med den vilda kvinnans kraft är Clarissa Pinkola Estés välkända bok från 1992. Den rör sig mellan jungiansk psykologi, mytologi, sagotolkning och personlig reflektion. Estés, som är jungiansk psykoanalytiker, poet och berättare, använder berättelser från flera muntliga och litterära traditioner för att undersöka vad hon kallar den vilda kvinnan. Det är inte en uppmaning till gränslöshet, utan en bild för den instinktiva, skapande, uppmärksamma och självbevarande sidan av kvinnans psyke. Bokens syfte är att hjälpa läsaren att känna igen när denna sida har tystats, försvagats eller isolerats, och att pröva vägar tillbaka till den. Varje längre avsnitt utgår vanligen från en saga eller myt, följs av en symbolisk tolkning och kopplas sedan till erfarenheter som intuition, relationer, kreativitet. Sorg och gränssättning. Resultatet är mindre en traditionell självhjälpsbok än ett omfattande tolkningsverk, avsett för långsam läsning och eftertanke. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, den vilda kvinnan som en psykologisk bild av instinkt och självbevarelse. Den centrala bilden i boken är den vilda kvinnan, ett arketypiskt språk för en del av psyket som kan uppfatta fara, söka mening, skapa och återhämta sig. Estés använder inte ordet vild för att hylla hänsynslöshet eller för att ställa kvinnor utanför gemenskapen. Hon använder det för att beskriva en förmåga att vara i kontakt med sina sinnen, sin erfarenhet och sina inre signaler. Vargen blir en närliggande symbol. Eftersom den i boken förknippas med vaksamhet, lekfullhet, uthållighet och social samhörighet snarare än med den förenklade bilden av rovdjuret som hot. Estés menar att denna instinktiva kunskap kan skadas när en människa ständigt anpassar sig till yttre krav, förnekar ilska eller sorg, eller lär sig att misstro sina egna iakttagelser. Då kan resultatet bli passivitet, skapande blockering eller svårighet att avgöra vad som är sunt i en relation. Hennes resonemang är symboliskt, inte kliniskt diagnostiskt. Läsaren erbjuds därför inte en universell förklaring till alla problem, utan ett sätt att tolka återkommande känslor av avskurenhet. I en svensk nutida kontext kan bilden också läsas som en motvikt till kravet att vara tillgänglig, välfungerande och lagom. Bokens viktiga fråga är inte hur man blir mer spektakulär, utan hur man återtar omdöme, energi och en känsla av inre riktning. Det gör arketypen användbar som reflektionsverktyg, även för den som inte delar Estés jungianska utgångspunkter. För det andra, sagor och myter fungerar som redskap för att läsa erfarenheter. Estés särskiljande metod är att behandla sagor, myter och folkliga berättelser som psykiskt material. Berättelserna är inte främst exempel som ska bevisa en teori. De fungerar som bilder där konflikter, rädslor och utvecklingsprocesser kan bli synliga utan att läsaren först måste formulera dem i vardagligt språk. Hon återvänder bland annat till berättelser som Blåsskägg och Vasilisa den visa och läser deras figurer, föremål och prövningar som delar av en inre utveckling. I tolkningen av Blåsskägg ligger tyngdpunkten på att upptäcka det som döljs bakom lockelse, kontroll och förnekelse. Berättelsen blir ett sätt att tala om varningssignaler och om kostnaden av att ignorera vad man redan anar. Vasilisa används på ett annat sätt, som en berättelse om att utveckla förtroende för den inre vägledningen genom svåra uppgifter. Estés gör alltså inte sagorna till historiska rapporter eller fasta manualer. Hon använder dem som mönster för reflektion. Metoden har både en styrka och en begränsning. Styrkan är att den ger känslomässigt laddade erfarenheter form och språk, något som kan vara särskilt värdefullt när raka råd känns otillräckliga. Begränsningen är att tolkningarna ofta är omfattande och vilar på Estés egen jungianska syn på symboler. De bör därför läsas som välutvecklade perspektiv, inte som den enda giltiga innebörden av berättelser från skilda kulturer. Bokens värde ligger i hur den tränar läsaren att fråga vad en berättelse belyser i det egna livet. För det tredje, intuition kräver prövning, uppmärksamhet och tydliga gränser. En av bokens mest konkreta teman är intuition, men Estés framställer den inte som en magisk genväg eller som en impuls som alltid har rätt. Intuitionen behöver enligt hennes modell övas genom observation, erfarenhet och respekt för kroppens och känslornas signaler. När något i en relation, på en arbetsplats eller i en livssituation inte stämmer, kan den första svaga varningen vara viktig. Problemet uppstår när den systematiskt bortförklaras för att bevara frid, status eller andras gillande. Här kopplar Estés intuition till gränssättning. Att återknyta till den vilda kvinnan betyder bland annat att kunna skilja omsorg från självutplåning, närhet från kontroll och risk från verklig möjlighet. Berättelser om farliga friare, förbud och dolda rum blir i hennes läsning bilder för situationer där en person behöver se klarare, ställa frågor och lämna det som skadar. Detta är en mer krävande tanke än idén att man bara ska följa sitt hjärta. Den förutsätter att man också granskar sina mönster och tar ansvar för sina val. Boken kan därför läsas som ett resonemang om psykologisk självrespekt. För en svensk läsare kan den knytas till vardagliga former av konfliktundvikande, där tydliga nej ibland upplevs som osmidiga eller hårda. Estes argumenterar i praktiken för att gränser skyddar både vitalitet och relationer. Samtidigt ger hon inga enkla regler för när en relation ska avslutas eller hur svåra erfarenheter ska hanteras. Bokens bidrag är främst ett rikt språk för att identifiera signalerna, inte professionell behandling eller juridisk rådgivning. För det fjärde, kreativitet och livsrytmer skildras som nödvändiga psykiska processer. Estes behandlar kreativitet som mer än konstnärlig produktion. I hennes framställning är den skapande förmågan ett sätt att hålla kontakt med livskraft, nyfikenhet och mening. Den kan ta form i skrivande, hantverk, musik, omsorgsarbete, problemlösning eller andra handlingar där en människa ger gestalt åt något som ännu inte har en färdig form. När denna förmåga undertrycks, menar hon, kan tillvaron upplevas som torr, upprepad eller främmande för den egna personen. Ett viktigt drag i boken är att kreativitet alltid kopplas till cykler. Estes återkommer till liv, död och återfödelse, inte bara som bokstavliga händelser utan som en bild för att idéer, relationer och självbilder förändras. Något kan behöva avslutas för att något annat ska få plats. Sorg, vila och osäkerhet blir då inte enbart hinder för utveckling utan faser som kan höra till den. Detta skiljer boken från självhjälp som främst fokuserar på ständig förbättring och hög prestation. Samtidigt finns en risk att läsaren gör varje förlust till en meningsfull, symbolisk process. Verkliga förluster och trauman blir inte automatiskt lättare för att de kan tolkas. Estes är som mest användbar när hennes cykliska perspektiv läses varsamt, som ett alternativ till kravet på att snabbt gå vidare. För läsaren kan den praktiska frågan bli vilka kreativa vanor, viloperioder eller uttrycksformer som faktiskt återställer uppmärksamhet och sammanhang, utan att romantisera lidande. Slutligen Skuggan, den inre rovdjurskraften och arbetet med skadade instinkter. Boken nöjer sig inte med en positiv bild av intuition och skaparkraft. Estes ägnar betydande utrymme åt det hon beskriver som skadade instinkter och åt destruktiva krafter, både i omgivningen och i det egna psyket. I jungiansk tradition kan Skuggan beteckna sådant som förnekas, förträngs eller projiceras på andra. Estes betonar att återhämtning inte betyder att enbart bli mildare eller mer positiv. Det kan också kräva att erkänna vrede, rädsla, avund, sorg och aggressiv energi och att ge dem en medveten form istället för att låta dem styra i det fördolda. Rovdjuret i hennes sagotolkningar blir ofta en bild för manipulation, förförelse, förakt eller den inre röst som angriper självkänslan. Poängen är inte att alla människor omkring läsaren ska misstänkliggöras. Snarare undersöker hon hur en person kan bli mer uppmärksam på mönster som gör henne sårbar för kontroll eller självföringande. Denna del av boken förklarar varför gränser och intuition hör ihop. Förmågan att upptäcka fara behöver följas av en förmåga att agera. Temat ger också boken ett djup som saknas i mer lättillgänglig empowerment-litteratur. Estes beskriver inte självutveckling som en rak väg mot harmoni, utan som ett arbete där motsägelsefulla sidor måste erkännas och integreras. För läsaren kan detta innebära att använda berättelserna för självreflektion, samtidigt som allvarlig psykisk ohälsa, våld eller trauma kräver stöd från vård. Terapi och andra konkreta skyddsnät, symboliskt arbete ersätter inte sån hjälp. Sammanfattningsvis, kvinnor som slår följe med vargarna passar främst läsare som är intresserade av feministisk psykologi, myter, sagor och existentiell självreflektion. Den riktar sig särskilt till kvinnor som vill undersöka relationen mellan intuition, kreativitet, gränser och livserfarenhet. Men dess resonemang om berättelser och inre mönster kan även intressera andra. Den som söker korta övningar, snabb problemlösning eller strikt vetenskapligt belagda psykologiska metoder kommer sannolikt att uppleva boken som omständlig. Estes arbetar med arketyper och symboltolkning, vilket kräver att läsaren accepterar ett mer poetiskt och associativt språk. Den praktiska nyttan ligger inte främst i färdiga svar. Boken erbjuder frågor och bilder som kan hjälpa läsaren att upptäcka vad egna gränser har blivit otydliga. Vad kreativiteten har trängts undan och vilka berättelser om en själv som behöver omprövas. Intellektuellt visar den också hur myter kan användas som tolkningsramar för moderna erfarenheter utan att reduceras till enkel underhållning. Det som gör boken ovanlig inom självhjälp och populärpsykologi är dess omfattning och metod. Där många böcker bygger på råd, checklistor eller personliga anekdoter bygger Esté sin argumentation genom långa sagor, återkommande symboler och jungianska läsningar. Den är både mer krävande och mer litterär än genomsnittet i genren. För den tålmodiga läsaren är dess främsta styrka att den inte försöker göra människans inre liv enkelt utan ger det ett rikt, mångtydigt språk. Om du vill stödja Clarissa Pinkola Estes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!